1887 telefonerades det för första gången någonsin på Åland. Apotekaren i Mariehamn, Claes Furstenborg, hade dragit en linje till filialapoteket i Godby. Då sa folk att nu pratar de så högt i Mariehamn att det hörs ända till Godby. 20 år senare, 1907, skaffade Olof M. Janssons pappa telefon till gården i byn Strömma i Hammarland. Det var den första telefonen som kom till byn.
Det var en Törnqvist som var i Västmyra och hade auktion den 1907 på hösten, och då köpte min far en telefon och telefonlinjen. Och märkligt nog då, så trots att det var uppbyggt linje dit, så var det ingen i trakten som var intresserad att överta den. Så far plockade ner linjen upp och tog upp stolparna och flyttade dem, och då byggde han då på hösten 1907 byggde han linje från Fräbbenby till Strömma 12 kilometer ensam.
Olof M. Jansson var tidigare bonde i Strömma. Nu är han pensionär och har skrivit en del om telefonens ankomst.
Då när min far skaffade telefon, han ringde första samtalet, minns jag, han sa 13 afton 1908. Då fick han färdigt, så han kastade jordledningen i ett kärr bakom huset där, och då kunde han ringa. Då hade vi nummer 10, och då var det bara tio telefoner i Hammarland. Men sen ganska fort efteråt då skaffade några sen i östra byarna där i Boda och Jäckenbörd. Det var 3-4 som skaffade telefoner, bland annat min farbror Emil Johansson skaffade. Han hade nummer 12, kommer jag ihåg.
Hur kommer det sig att ni var så tidiga, att din far var så tidig?
Ja, han var väl varit lite ute i världen och var intresserad för att få kontakt med omvärlden, förstår jag väl. Men sen var det ju ett problem då, det var ju bara enkla ledningar ända till 30-talet, så det slog ju igenom. Så en del tanter hade väl som sidosysselsättning och satt och lyssnade på vad grannarna pratade, det slog igenom. Det märktes nog lite att det knäppte i om någon lyssnade, och det var ju ett problem till kom fram, för han måste ju begära sig från central till central. Det var då, när jag började minnas, vi hade anknutna till Hammarland, och sen skulle man till en central i Jomala, Möckelby. Därifrån kom man sen då till Mariehamn, eller skulle vi till Sund där vi hade släktingar, så som man tar via Godby och den vägen. Så det var nog ganska krångligt, och ibland var det upptaget, så han fick nog ringa flera gånger ibland.
Hände det ibland att telefonen inte fungerade alls?
Jo, jag kommer ihåg en gång, jag var riktigt liten, det var nog i början, jag tror vi hade bara enda ledningen, det var någon 1919 kanske, som det kom snö på tråden och den avbruten, och vi visste att det var avbrott, och vi körde hem då på vintern, vi körde med släda. Pappa fick en trådbit där vi kom ifrån, och så han hittade sen var den där brustna ledningen var, och linda ihop är primitivt, de måste gå dit och reparera det bättre sen förstås. Det hade nog sina problem, då var det ju rätt så primitivt i början. Men å andra sidan så var det ju en oerhörd skillnad. Och man skulle, då var det, nu var det 12 kilometer hit till centrum.
Vad använde ni telefonen till då?
Ja, det var när vi ringde, när vi hade ärenden till exempel till affären. Sen kom det sådana som kom upp och ville ringa. Och sen så hade vi ju kontakt med våra släktingar. Så låt oss säga om det var något svårare sjukdomsfall eller något, fick kunna få kontakt med omvärlden. Jag minns att min far ramlade nerifrån ett lass i en åker och höll på att bli under vagnen. Och då vet jag att de ringde, min mamma ringde till Mariehamn då, och det kom läkare dit och tittade på honom. Sen så var det ju många som ringde och ville att vi skulle ge telefonbud förstås. Och jag vet att de ringde och ville ha ett telefonbud till Finstensberg, och så på det skulle vara någon bjudning, så sa min mamma att Hemma i Hammarland går vi med bud, men vi går inte till Finström, inte åtminstone. Det tar ju långt, vi måste över sjön där, så.
Apotekare Furstenborgs initiativ 1887 fick snart efterföljare. Privatpersoner drog ledningar till de redan existerande och som ett snårigt delta växte telefonnätet ut. 1890 blev det tvunget att organisera utbyggnaden och då bildades Ålands telefonaktiebolag. Men snart blev det missnöje med de höga kostnaderna. Som en motreaktion bildades 1892 Allmänna telefonaktiebolaget på Åland. Efter ett år hade de båda företagen 20 kunder var och konkurrensen var stenhård. Dåtidens tidningar beskriver förhållandena som olidliga. 1894 kom en överenskommelse till stånd och de båda bolagen gick samman i vad som senare skulle bli Mariehamns telefon. Kring 1910 började de primitiva ledningar som dragits i det första skedet att förfalla. På landsbygden var folk missnöjda med det uteblivna stödet från Mariehamn. Därför bildades Ålands telefonandelslag.
Först var det en utbyggnadsfas ungefär då för det första världskriget, vi ska säga, mellan 8 då när far skaffade telefon, och till krigsutbrottet sen blev det ju stopp på det. Det hela, det fanns ju inte varken apparat eller tråd till få tag i. Men sen efter första världskriget då runt 1920 kom det igen en ganska stark utbyggnadsfas. Då var det många som skaffade. Jag vet att då efter andra världskriget så var det många, som vi säger, torpar eller sådana där små lägenheter som har skaffat telefon. Jag vet flera ställen, det var pojkar som for till sjöss och delvis bekostade de telefon, att de ville ha möjligheter till ring hem. Förut var det ju telegrafen förstås som man fick, till exempel om man skulle ha några kontakter till Åbo så gällde det ju att telegrafera. Men att det kostade ju en hel del och gick ju inte så fort förstås.
Vad kostade det att ringa då?
Ja, det var ingen samtalsavgift i början, det var bara årsavgift. Vilket gjorde att folk pratade en massa onödigt. För att det var ingen, oberoende hur mycket man pratade. Men att när telefonandelslaget beslöt då att det skulle vara 50 penny om någon utomstående kom och ringde. För jag minns att det fanns en trycklapp som skickades ut att samtalsavgiften är bestämt till 50 penny per samtal.
...1876 kunde Åland för första gången få kontakt med fastlandet via telegrafen. Det var samma år som Graham Bell fick patent på konsten att telefonera. I 50 år var telegrafen Ålands enda förbindelselänk med omvärlden. Men 1928 blev Åland en del av den telefonerande omvärlden. Då drogs en kabel mellan Sverige och Finland, och på så sätt blev det möjligt att ringa rikssamtal också härifrån.
Första gången Jag var till Åbo, ja det var väl kanske 1935 på hösten, och då ringde jag hem och det var väl ett av de första interurbana samtalen som ringde till oss. Det var, vi hade ju bara enkel ledning då, med att det gick nog till ringa. Så att då började vi ju få mera kontakt, men det var väldigt, väldigt dyrt att ringa då i början. Jag vet, just efter andra världskriget, det var en bekant till mig som bodde i Stockholm och ringde hem, det var nog särskilt, jag tror att det kostade 50-60 kronor då. De som var, som man säger, mindre bemedlade hade ju inte resurser till det då på den tiden.
Allt fler anslöt sig till telefonnätet, men telefonen var under lång tid något för de som hade pengar över. 1910 var de åländska abonnenterna 400 till antalet, och det var en siffra som gjorde Åland till den telefontätaste delen av Finland. Samtalen kopplades länge via telefonväxlar. Det fanns en centralväxel i Mariehamn och på landsbygden skötte privatpersoner om växlarna hemma. 1942 automatiserades växeln i Mariehamn, men först 1964 var hela telefontrafiken på fasta Åland automatisk. I skärgården dröjde det ännu längre innan all trafik blivit automatiserad. ...1938 började Evi Björklund, som då var 17 år gammal, att jobba på Riksen som kopplade utlandssamtalen. Hon jobbade på Riksen i 40 år och hennes första år på arbetet präglades helt av kriget.
Och jag skulle ha nattvakt den där natten, så jag skulle börja klockan 8 då på kvällen. Och de sa ju flickorna att inte behöver du vara orolig, inte händer det något nu då. Men det är klart, jag var ju för liten för att vara ensam, tänkte jag säga. Men de gick ju hem då, den sista gick väl hem till 10 och jag blev ensam kvar där. Och sen då 10:30 så ringde polismästaren. Så säger han att ja, det är polismästare Roy Wallin, sa han, att nu att vi ska, jag skickar två poliser dit och som ska ha en vakt, sa han, med där som ska stanna där över natten. Att om du måste, men du har, den är väl låst, sa han. Jo, säger jag, dörren är låst. Och då sa han att jo, men att jag måste gå och öppna då, för att de, och de här våra poliser var ju då svenska, men han, den där pojken var ju finsk. Och jag hade ju före det, när jag fick tjänst naturligtvis, så hade jag måste skriva på ett sånt där papper att jag inte, det var absolut förbjudet att släppa in obehöriga. Man hade ju nyckel själv, men man fick inte. Så det visste jag ju. Och det var ju inget sånt där leksakspapper, utan det var ju ett som gick in till styrelsen.
Telefonnätet har alltid varit extra utsatt vid krig. Det är intressant både för sabotörer som vill förhindra att information sprids och för motståndare som vill avlyssna samtal. De finska soldaterna kom till Åland i början av kriget för att förhindra sabotage och se till att Riksen kunde fortsätta fungera som vanligt.
Jo, men jag är klart, jag dumhuvud som jag var, så jag gick ju ner och öppnade när de kom och började bulta på dörren. Gick jag ner och öppnade, och det var två våra då, poliser, inte kände ju jag dem, men i alla fall normala, vanliga. Och så en pojke då, en sjöbevakare var det. Och han var ju helt ovan vid också för sådana här förhållanden, för krig hade ju inte funnits i Finland heller, utan det var bara att de var utkommenderade. Så, och då så sa ju de åt honom att inte visste de heller var de skulle, bara han skulle placeras in. Men han blev ju, klart de såg ju att det här var ju rikstelefonsrummet, och det sen på andra sidan var ett teknikerrum, men det var ju låst, så att det var ju bara hit de kunde komma då. Då så satt de ju, så sa de ju åt honom då att han får väl sätta sig där då. Så han satt sig på schäslongen och jag satt och jobbade på Riksen. Eller mitt jobb då ännu, det ringde lite, och sen så ska jag göra statistiken över hela dags, vad hade passerat hela dagen. Och sen 12:30 tiden som på natten då var jag färdig, och då kommer jag ihåg att jag satt med handen så här i eller huvud i handen, för jag var lite trött. Och då märkte han det, han satt ju på schäslongen bakom mig. For upp som sprättade upp och sa nej, nej till, nej till, nej till, och visade att nej till ska ligga där. Alla sa ju mycket på finska, men jag fattar ju inte ett dugg av det där. Och så tänkte jag oj, oj. Och ja, så jag satt ju fortsättningsvis, men så gick han bakom bordet då, och så tog han av sig sin uniformsjacka, la den på golvet, och så la han sig huvud på den, och så somnade han på ett sekunden. Han var ju naturligtvis trött. Fattar ju jag, men jag kunde ju definitivt inte, och jag skulle ju inte ha somnat ändå, men för vi hade en nattklocka, så att den väckte nog upp vem som helst om man hade somnat, men jag somnade ju aldrig, för jag var ju uppskärrad väldigt. Ja, och så var det ju, och så har jag ju heller inte kunnat somna för hans snarkningar, om jag annars skulle kunna, men jag hade ju, det var ju inte roligt heller, jag kunde inte ligga och skratta direkt heller, för det var ju så obehagligt på något vis det här. Det var så ny situation som man inte var vuxen. Ingen av oss var väl det. Och så då så sen på gick han, vaknade han väl 4-tiden, och så gick han ner, och då får ju dörren, smällde dörren fast där nere, och jag tänkte bara så här att jaha, han måste väl ut och då kissa, tänkte jag. Men så började han ju bulta på nytt, och det är klart då måste jag ju gå ner, så jag gick ju ner. Då hade han en annan pojke med sig, och så visade han honom var han hade ligga, och då skulle den här få avlösning, och den där, han gjorde samma, så tog av sig jackan och så la han sig där, och så gick den andra bort, jag såg ju till att dörren blev låst där nere då, och så Ja, så började han snarka likadant. Men jag var ju ganska pigg då. Det var ju 4 på morgonen sedan, så jag brydde mig ju inte alls om det. Men vi hade ju så himla konstigt att man hade ingen som helst... Vi hade köpt en vattenkokare som vi kunde koka oss vatten. Eller liksom då brygga kaffe själva i koppen om vi ville. Annars hade vi inga möjligheter till att få ha någonting. Och det var ju i samma rum då. Vi hade ett litet bord som vi hade det där på. Och jag kanske bryggde med någonting lite då för att bli lite piggare sådär när han... Och sen började de ju ringa 5:30 och 6-tiden på morgon. Så då var man ju van att man skulle vara i farten. Och så allt det där gick ju okej. Och så kom det 8 kom nog teknikerna, men de gick ju inte in till oss utan de kom till sitt rum. Men jag hörde att de var på andra sidan väggen. Och strax efter så kommer det en polis in som var härifrån då. Så kom han in dit till vårat rum och hälsade förstås bara, sa väl vem han, och han hette Palmqvist och sa nog vem han var. Och så gick ju den där pojken då som han hade ju vaknat när det började bli lite rörelse han också. Så gick han bort för hans vakt var ju färdig. Och den här satt sig också på schäslongen och polisen och jag tänkte, åh herregud, man vet ju inte vad man ska ta sig till. Men han kunde åtminstone svenska den här då, men inte, jag hade ju inget med honom att prata heller. Och så kom jag, andra telefonisten kom 8:30 och hon gjorde stora ögon och så sa jag bara att ja, det var det hela natten. Och så, jag vet ingenting, sa jag. Så kom de 9 kom de andra flickorna och jag skulle gå hem. För vi satt liksom 3 gånger då och då fick jag gå hem. Då var ju mitt arbete slut. Och så kom jag hem och gick och la mig lite hemma där och så ringde det 11 ringde de till grannen då där till Sölgen så. Och ville träffa mig, för då var det Riksen då, flickorna som hade, då hade postmästaren ringt dit, för då hade Palmqvists fru hade kommit med en korg med mat som hon skulle ha åt sin man som satt på Riksen. Och han visste ingenting, postmästaren. Han blev ju galen helt enkelt, att vem har släppt in någon på Riksen? Att en kar, och att hans fru skulle komma med mat åt honom. Oj, oj, det där skulle ju göras rätt sida på vad som passerar på natten. Just de ringde och så sa de, oj, att jag måste komma ner. Åh gud, sa jag, nej herregud, det vågar jag inte säga. Då, ja, jag får sluta, sa jag. Ja, så sa de, var inte orolig, kom ner hit så ska vi säga hur du ska säga, sa de. Och jag gick ju ner och jag till Riksen och så sa de att du får säga bara att du vet, du förstår inga bättre, att du för du förstår ju inte bättre, sa de. Nej, sa jag, att herregud, men kan man bara säga så, sa jag. Jo, säg så, sa hon, sa den ena då. Det är absolut det bästa att du säger att du förstår inte bättre. Och berätta förstås hur det var att polismästaren hade ringt och sådär. Jaha, så gick jag ju ner, mycket skakig i knäna och tänkte att oj, 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 ska det här avlöpa. Och så fick jag ju komma till honom. Han var ju barsk som aldrig det, för han var ju det annars. Men då var det ju ännu värre, för han hade ju en syndare framför sig. Och så sa han att vad har ni gjort i natt, sa han. Så säger jag, jag har haft nattvakt, så jag är mycket oskyldigt. Ja, men ni har ju gjort någonting annat också, sa han. Ja, sa jag, jag har haft nattvakt. Ja, men ni har ju släppt in en kar, sa han. Jo, sa jag, att ja, det har jag gjort. Ja, men hur har ni gjort det, sa han. Så jag, jo, men det var ju så att polismästaren ringde 10:30 och sa att de ska föra upp en vakt. Och så kom de och jag måste ju gå och öppna, så här när de kom. Och så sa han, men hur öppnar ni? Att, hur kunde ni vara så dum, sa han. För att det är ju absolut förbjudet att ta in någon där, sa han. Så sa jag, jo, det vet jag också, sa jag. Men jag trodde när polismästaren ringde att jag skulle måste lyda, sa jag. Så sa han att ingalunda, sa han. Ni ska ha ringt till mig. Och till honom vågade jag ju inte ringa 11:00, närmare 11 på natten. Det var ju omöjligt att jag skulle våga ringa till honom. Men det är klart att om jag har varit klok, mycket klokare än jag var då, så har jag ju gjort det. För det var ju honom, för det är ju från mig ni ska ta orden, sa han. Och det visste jag ju, jag var ju visste det 100%. Så sa han att, och så sa jag att, jo, men jag förstod faktiskt inte bättre, sa jag. Att, ja, jo, nej, jag förstår inte bättre, säger jag flera gånger. Och så ändrade han på sin appings ner där och så tittade han på mig igen och så sa han, ja, jag förstår faktiskt inte hur ni kan vara så dum. För ni ser inte så dum ut heller, sa han. Och det var ju liksom lite tröst för mig att jag inte var så godum som jag verkligen var. Och jag var ju så säker på att nu är mitt jobb slut för det här. Så jag vet man aldrig mera. Men han sa ingenting om det och jag fick ju vara kvar.
Så kunde det gå till på utlandsväxeln under kriget.
Tala närmre, håll telefon in till din mun. Låt oss låtsas vi är ensamma en stund. Jag ber om dämpa grammofonen som står på. Och du kan säga till din vän där att han får gå.
Ett av de största problemen under hela 1900-talet har varit antalet linjer. Många kan berätta hur de har fått vänta i timmar på att få ringa till fastlandet och kontinenten. Carl Gustav Förström började på dåvarande statliga post- och telegrafverket för 30 år sedan. Idag är han Soneras chef på Åland och han minns den tiden.
Ja, när jag började här 1971 så då var det ju manuell trafik från Åland till fastlandet. Och på somrarna när turisterna var som vanligt på Åland så var det köer ute på Torggatan utanför gamla posthuset. Där då telegrafen fanns som förmedlade samtal till Sverige, närmast till Sverige på den tiden, men också till fastlandet. Och det kunde vara väldigt långa köer. Och det här gjorde ju samtidigt att när man skulle ringa sina egna samtal till fastlandet, när jag ringde till exempel till huvudkontoret i Helsingfors, så kunde jag få vänta en par timmar på att få mitt samtal. Och jag beställde samtalet från Riksen. Och efter det var jag tvungen att sitta och vänta tills samtalet kom fram. Jag kunde ju inte gå någonstans då, för att då kanske det här samtalet skulle komma just då.
Och sen var det så också att rikssamtal hade företräde när man ringde, om du var upptaget hos den man ringde till.
Det var det, och om det kom ett fjärrsamtal medan man hade ett lokalsamtal på gång, så kom flickorna från Riksen in och sa att Riksa avbryter. Och då var man tvungen att lägga på luren. Och sen ringde Riksen på nytt för att koppla upp fjärrsamtal.
När blev det automatiserat då, den här, det som tidigare sköttes manuellt?
1973 så blev fjärrtrafiken automatiserad. Men att då var det ju fortsättningsvis att många platser kunde fortsättningsvis vara manuella, att man ännu var tvungen att beställa samtal. Många länder hade ju ingen automattrafik ännu vid det taget.
Hur överfördes de här första samtalen då? Var det via kablar eller hur fungerade det?
De första samtalen överfördes via kabel, och man hade då till börja med var det blanktrådsförbindelse via holländska skärgården. Men sen då 1940 så la man ut en som man kallar för SR2-kabel mellan Finland och Sverige. Och då fick man ju genast lite bättre kvalitet för det första, och det där lite större antal förbindelser också. Den kabeln SR kommer egentligen från Suomi, Ruotsi, och två var, det var då den andra förbindelsen man la ut i princip. Och den byggdes egentligen för att det skulle ha varit olympiska spel i Finland 1940, men det blev ju hinder i vägen för det. Så. Men kabeln kom till i alla fall, så det goda förde det med sig.
Varför byggde man en extra kabel för de olympiska spelen?
Man behövde ju förbinda sig från Helsingfors då till yttervärlden för att kunna meddela om alla resultat. På samma sätt som nu för tiden. Men med väldigt trängsel på linjerna naturligtvis. Sen då, den följande förbindelsen som man byggde då, före den olympiaden verkligen blev av 1952, så var en kabel som man kallar för SR3. Den var egentligen från Åland till Sverige, men samtidigt så höjde man kapaciteten från Åland mot fastlandet till, så att då kunde man få igenom 60 kanaler eller 60 förbindelser åt båda hållen.
Så det innebär alltså att 60 personer kunde ringa Riks samtidigt?
Jo, det var väldigt mycket när det här byggdes, och då var man först och tänkte att det här var nog säkert allt för mycket, att det skulle aldrig behövas. Och det kan man ju skratta åt idag.
Ring inte av en, men säg din vän att han måste gå.
För precis 20 år sedan, 1981, kom en kanal som gjorde det möjligt att ringa 1800 rikssamtal samtidigt. I samband med att mobiltelefonen samtidigt började dyka upp på marknaden blev överfulla linjer förbehållet TV:s telefonomröstningar.
Vi var 17 samtidigt då, flickor som jobbade. Då var vi 16 som satt vid borden och en som gick med lappar. För då var beställningsbordet här på sidan om och den tog emot beställningar bara och skrev. Och sen så gick hon runt med lapparna. Det här var Stockholm och det där var Åbo och det var Helsingfors och så vidare. Och sorterade dem där. Och så beställde ju folk, det var för fanns vanliga samtal. De kostade ju minst då. Eller jag menar, de var ju med den lägsta taxan. Så blev det brådskande samtal, det var ju dubbeltaxa. Så blev det extra brådskande samtal och det blev tre dubbeltaxa. Men där det blev sån där, så mycket samtal också, vi hade för lite linjer. Och man hade ju för lite linjer hela tiden. Så blev det ju att de här affärsmännen, de måste ju försöka hinna fram på den dagen. De skulle ju till sina firmor och få tag på... Och då blev det att de ofta beställde extra brådskande. Eller det fanns en blixtsamtal också, det var ju 5 gånger mera. Och det var, fanns sådana som beställde det också för att det kom. Och det gick ju med samma då. När linjen blev ledig så tog man ju blixtsamtalet.
Och då fick de betala jo, mer?
Ja då, 5 gånger mera. Men annars så var det ju det att om ett vanligt samtal låg, det kunde ligga höga med vanliga samtal här. Så hade man hela tiden extra brådskande och extra. Och extra brådskande gick först och sen gick brådskande och sen vanliga samtalen. De låg ju här. De sen, nu kunde ligga hela dagen innan de blev. För jag vet det var många... affärsmän också sen då när de inte hade riktigt haft de bråska så måste de annullera dem sen när klockan blev 5 för att det var ju ingen idé sen mera om vi också hade kunnat ta upp dem för firmorna hade ju stängt också i Helsingfors och Åbo. Vi hade sån himla gemenskap med det här jobbet vi att alla som har varit där så har trivas.
Var ni i samma ålder ungefär?
Nej, du förstår att det var ju, den här hon var 6 år äldre än mig och sen var ju jag sen. Det är ju nästan vi nu som är äldst här. För de som var tidigast då, de har ju gått i pensioner.
Var ni bara kvinnor som jobbade?
Jo, vi var det. Teknikerna däremot var ju bara karlar.
Varför var det så?
Ja, de hade det till yrke då igen. Men jag var här, var det som jag tyckte att var intressant så det var teknikerjobbet. Jag sa det många gånger att skulle jag inte ha blivit telefonist så skulle jag ha blivit tekniker eller polis. För det tyckte jag också var intressant det här till att ta reda på för såna här stölder och saker.
Var man tvungen att hålla mycket i minnet när man jobbade i växeln?
Ja, det var väl egentligen inte så hemskt mycket för det som man råkade höra när man hörde liksom att de hade börjat och att de höll på och sådär. Det fick man ju aldrig för man var ju edsvuren, man fick ju aldrig säga någonting. Och inte åt någon människa i världen. Det är klart att man kunde prata det sinsemellan när vi var där men inte någonting annat. Så att man glömde nog ganska mycket. Man försökte ju definitivt försökte sudda ut det. Att man inte skulle ha något kvar.
Lyssnade ni på samtalen ibland?
Ja, det kunde vara någon gång det. Och sen var det ju på julen då. Då blev det ju sen att de inte fick ringa på julafton. Bara nödsamtal och sen var det, jag kommer inte ihåg, från 6 på kvällarna. Och för då blev vi ju vi nedskurna också med betjäningen att vi var bara en i taget där. Och det var ju bara då som sagt om det var, hände några svåra olyckor eller någonting, någon död eller sånt där. Och de måste man faktiskt höra på för de kunde ju ljuga till liksom de som beställde då. Hade väl någon kanin som var död kanske och då trodde man ju, då gällde det dödsfall sa de. Det var det ju inte så det jag menar, då kunde man gå in och bryta och säga att det här gällde ju faktiskt inte det.
Pratade ni sinsemellan, ni som jobbade i växeln?
Jo, det gjorde vi naturligtvis så här. För vi var ju alla edsvurna visste jag att det här får vi inte yppa för någon. Och ibland måste man ju få prata om det, annars så skulle det ha spruckit här inne. För en del kunde ju kanske fått höra någonting som inte den andra hade hört då förstås. Så då kunde man ju säga, men det är ju hemskt att ha hört att det är ju fruktansvärt. usch. Men sen fick man liksom låsa om det där, att då hade man i alla fall fått resonera med någon om det, och sen var det glömt. För man måste ju alltid veta att man fick inte. Så jag gick ju i en syförening först i början med mina kompisar från skolan. Då i början, innan jag hade familj eller någonting. För jag bodde ju många år ensam. Och då så gick vi och hade syförening en gång i veckan. Men varje gång som jag öppnade mun och sa någonting, så "Har du hört det på riksen? Har du hört det på riksen?" sa de. Och det var ju så tråkigt det där. För då hade jag ju stått i Ålandstidningen till exempel. Men det var så, jag sa någonting då. "Har du hört det på riksen?" Så till slut så tänkte jag, nej, jag kan inte gå där. För det är så obehagligt det där till sig ifrån. Jag hade ju hört det kanske också, men alla gånger hade jag inte hört det. Då har jag ju läst det i tidningen. Men de skyllde ju hela tiden på mig, eller trodde inte på mig om jag också sa ifrån. Så jag gick ur sen, jag gick aldrig på den där styrföreningen mer.
Tänkte man på det här när man ringde, att de kunde lyssna på centralen?
Ja, no, det är klart att nu vet jag att den där centralbetjäningen visste en hel del nu. Det vet jag nog.
Vilken plats hade telefonen i hemmet?
Den hängde i köket, den. Det var ju en äldre byggnad då som vi hade, som revs ner 2021. Ja, de hade en ing. De lär ha haft en egen kammare först, mina föräldrar sa, men de tyckte att det var så krångligt sen. Men vi barn var ju små då, och de tyckte att det var så krångligt när främmande kom och ville ringa oss och gå in dit i rummet. Så att sen flyttades den in i kök eller storstugan. Det var en vanlig gammal parstuga, den äldre byggningen som vi hade.
Var det så i byarna att man gick till den som hade telefon och ringde?
Jo, nu hände det. Man var så illa tvungen om man ville ringa förstås. När det var bara någon enstaka som hade telefon, så kom grannarna dit och ville ringa förstås.
Hur var det när du var ung? Ringde du och dina kamrater till varandra?
Inte så mycket. Nu hände det väl någon gång. Men att när jag var barn så nu ringde jag ganska lite. Det var nog endast någon enstaka gång. Det var då sen när jag blev äldre kanske då något mer. Kunde jag ju ringa och prata med mina kamrater någon gång. Men att det är väl inte egentligen börja använda telefon i något större utsträckning förrän jag så att säga kom in i lantbruksdriften och hade då ärenden och sånt. Men att då kunde det ju bli att prata med någon bekant någon stund. Det är ju klart, men att inte var det så vanligt att man satt och pratade skräp halva kvällen. Inte. Jag vet inte hur de gör det, men att nu pratas det väl en hel del onödigt på det i fasta mobiltelefoner nu för tiden, tänker jag.
Från början när jag började, då var det ju ett smalt rum som var halva det här rummet ungefär. Det var kanske så här långt som det här till väggen där, men halva det här då bara.
10 meter?
Ja, på längden, jo det kan hända, men det var ju, jag vet inte vad det är på bredden då, för det är ju bara hälften här ungefär. Och här var då schäslongen, och här var ett litet bord som vi kunde ha det här kaffekokaren på, ett litet pickobord. Och sen började de här borden då hade vi tre såna här bord. Och då stolar till det bara. Nu är schäslongen den där vägen, men då till det rummet så måste det vara den här vägen. Och sen hade vi några, innanför dörren när vi kom, så var det några skåp som man kunde få sett sin lur i. Vi fick sett våra namnlappar på det. Bara såna här små fyrkantiga skåp som man satt. Och kunde ha sin kaffekopp också där. Och sen på andra sidan så var det ett skrivbord. Innan de här borden kom. Och det var det hela som rummet innehöll. Och sen blev det en tambur som man kunde ta av sig kappan i. ingen toalett eller någonting, utan det var bara en tambur och med en gammaldags kommod med en sån här potta i skåpet nere och ett handfat där uppe och ett slaskämbar där bredvid. Så det var våran hygieniska i kapprummet när vi kom då. Och det hade vi många år. När kriget började var hade vi inte toalett. Men så småningom kom de väl underfund med då att det måste försöka. Så då fick vi i det, just det där smala kapprummet, lilla kapprummet. Och så fick vi en sån där fyrkant som de satt in i en WC-stol. Och ett litet handfat. Och det var ju tacknämligt det. För då hade man fått gå på toaletten. Om man behövde gå annat än så. Och så var det ju en sån här då för... Och vi var ju ändå fyra personer och delade två halva och halva på dagarna. Så det blev åtta personer som skulle gå och kissa i den här då. Om man behövde riktigt särskilt. Oh, Gud. Annars måste man ner på gården, ner för alla trappor och så. För det var ju från det här lilla huset då som vi var från början. Och så över gården, postgården och upp till uthusen där. Och där var det 13-14 trappsteg upp och där var det ju dukat för fyra och där var man ju rädd att det skulle komma någon post till jord, men man försökte ju alltid sätta den där regeln för dörren, men man var ju aldrig säker, man satt alltid på leder och vippte och tänkte för gud det kommer någon karbes det. Men det fanns ju också, när det var på dag så gick ju det bra, men på natten så hade man ju inga möjligheter, ingen belysning där ute eller någonting.
Fram till och med början av 50-talet låg Riksen i små lokaler på Torggatan. Då flyttade verksamheten till övervåningen på nuvarande posten.
Sen blev det ju annorlunda, för här när vi flyttade hit och så blev det ju ett stort rum då. Och det var ju ett stort rum det här. Och sen var det ett kafferum eller ett sånt där annat mindre rum. Och där fanns det en liten sån här kokvrå inne i ett hörn som var... Som var väggar för faktiskt. Och där kunde man ju då koka. Och där, då fick vi en kokplatta. Som vi kunde greja och värma mat om vi ville också. Och då, sen kunde vi sitta i det där rummet och äta när vi hade våra pauser. För vi hade 25 minuters pauser. För om man bara tog 25 minuter så fick man räkna det som arbetstid. Men jag hade ju så hemskt nära jag här då jag bodde på Skarpansvägen. Inte i det här största huset, men i det andra. Så jag kunde ofta springa hem och äta. För att då var ju vi i posthuset. Och då kunde jag, och Allan var väl ofta hemma då hade, samtidigt som han hade frukost så värmde han. Och då kunde jag bara sitta och äta och sen sätta disken i diskbänken och fara iväg igen. Men om man skulle haft en halvtimme, då hade det blivit som att man har varit borta. Men nu räknades det som arbetstid, så vi försökte ju i alla fall. Och så mycket som möjligt med det där att vi skulle kunna inte få så lång arbetsdag.
Var växeln öppen hela dygnet?
Ja, det var alltid den. Den var alltid öppen.
Hur lät det där inne?
Det var ju ganska tyst. Annat än när man måste svara någonting själv här. Men ser du, alla de här signalerna som kom, det var ju ingenting som hördes. Det var ju lampor som lyste. Det var annat man, bara när man satt på nattklockan då. Den förde ju ett rysligt liv innan man hann stänga av den. Men det måste man ju göra, för ifall om man ska somna då här på skislången så måste man ju vakna när det ringde. För att det var ju mest de här hotellerna då som ringde på natten. Sosis då. Det fanns väl egentligen inga annat hotell då. För Biramar, de hade ju inte sånt att de hade rum då, inte, utan Sosis. Men Sosis hade ju rum och folk som kom. Och sen började det ju på morgon 6:30. Då börjar alla de här som börjar med sina firmor i Åbo. De här som nu då är, om man kan kalla det här, Mariehamns grönsaker. Men det var ju sådana här privata grejer då. De hade lök och de hade fisk och de hade sånt där som de i vardera riktningen och började sälja åt varann på höstnar i synnerhet. Och då började ju de tidigt, för att det var ju partiaffärer liksom. Och sen började ju de här andra först senare, de privata människorna.
Hur svarade du när du svarade i telefon?
Rikstelefon svarar man. För att den andra, det var ju också centralen. Centralen svarade de på Mariehamns lokala. För vi hade ganska länge så var ju den att vi måste ringa via dem. Men sen då så fick vi ju det här att vi kom ut direkt. När vi tog upp själva numren. Men däremot så till fastlandet och Sverige så måste man ju begära. Och då var det, i början hade vi ju, och det hade vi jättelänge, så hade vi... att vi måste skriva upp varje samtal de beställde hit och de skrev upp varje samtal vi beställde dit. Det gick på löpnummer. För då hade inte heller Sverige automatiserat ännu, så man måste till alla de här olika orterna och begära utav Stockholm. Sen blev ju det med bara med nummer också, så det blev ju enklare då. Men och jag kommer ihåg Landcentralen, han hade på kvällarna där, när de stängde 10, Landcentralen och Godby. Och då skulle deras alla samtal som de hade haft också via oss, så skulle kollationeras. Och vi hade inte alla gånger tid till att göra det där med samma klockan 10, för då kunde det ringa nu här, så att man hade, och han ringde på då Landcentralen med Stenlund och sa, är det färdigt? Jag vill gå och lägga mig, sa han. Så sa jag, men att det är snart, men du måste vänta lite, för de ringer så mycket här nu och jag har inte hunnit, sa man. Så ringde man ju på när man hade det färdigt, och så skulle man kollationera då varje samtal att det stämde, och att det stämde med perioderna. De hade ju också måste anteckna då hur länge det hade pågått. Men med Stockholm och Helsingfors, det var ju bara det här med Stockholm, var det de här gick på löpnummer, och först hade vi ju bara två linjer på Stockholm, sen fick vi tre, och då hade vi den ena linjen, de hade den andra hit, och sen den tredje skulle vi turas på, och då måste man ju alltid, nej det är min tur måste man ju säga då, när man kunde ibland glömma bort så att man trodde att det var min tur när det inte var också, men det, då sa ju de att nej det är våran tur, och då fick ju de komma på den linjen. Men det var ju samtidigt så var det, man hade liksom kontakt med människor och ändå inte behövde, många gånger, och det sa ju inte bara jag, men många gånger så sa vi, åh, tur att man fick stänga den där skitkärringen, gud vad hon var. Men jag sa många gånger, tänk om man skulle måste vara i en affär och se dem, då skulle man ju spricka. Men vi hade bara till sett fast göken då när det var färdigt, och då hade man kunnat få ta emot skällningar hur mycket som helst, men det bekom ju inte, och då tyckte man bara, hey, gud, hon där är inte klok hon. Men så kunde man ju inte ha sagt något till en kund i affären.
Vad var det folk blev arga för?
Ja, de kunde ju förstås tycka att man inte hörde rätt, och de fick vänta så länge, och det var allt möjligt som de kunde vara. Och sen att man inte hade, för att man inte kunde hitta på deras, de begärde ju utan nummer jättemycket också. Och då måste vi ju, i den mån vi hade möjlighet, så försökte man ju söka upp. Men alla gånger gick ju inte heller. Måste man ju ringa tillbaka och säga att ja, jag hittar inte. Ja, men det är nu, hon bor ju där och där. Och då var de ju så säkra, för de hade ju varit och hälsat på där i Stockholm då. Men vi visste ju ingenting var efter kartan. Inte var ju efter telefonboken det skulle gå. Så nog visst var de ju arga på oss.
Hur ser det ut på Åland om man jämför med övriga Finland, glesbygdsområden? Har Åland legat långt fram eller på efterkälken?
Man kan säga att Åland har egentligen legat ganska väl framme genom att vi ligger mitt emellan Finland och Sverige. Och Finlands utrikes teletrafik har ju i princip passerat över Åland. Gör det fortsättningsvis till stor del. Så då har Åland som, kan man säga, som en sidoprodukt i ganska tidigt skede fått relativt goda förbindelser med yttervärlden.
Evi och hennes kollegor har försvunnit som yrkesgrupp, men andra har tillkommit. Åland fortsätter att ligga i framkanten vad gäller telefoni. Idag har 88% av ålänningarna en mobiltelefon, och vid senaste statistiksammanställningen hade Åland 18 000 fasta abonnemang. Det är positivt, tycker Åsub, men Olof M. Jansson håller sig mer kallsinnig.
Mobiltelefonen är nog bra, jag har nog en själv mera som en nödtelefon, genom att jag är gammal och så, men att då tycker jag det kanske lite onödigt. Det har gått lite till överdrift i vissa sammanhang, särskilt som det ska vara ny biltelefon varannat år ungefär, att det ska vara sista modet, ungefär som damhattarna.
Och framtiden då? Hur ser den ut?
Om vi tittar lite mer nutid, idag så finns det tre telefonbolag på Åland. Det är ditt bolag Sonera, det är Mariehamns telefon och det är Ålands telefonandelslag. Hur är marknaden uppdelad mellan er?
När det gäller lokaltrafik så har Sonera hand om Ålands östra skärgård. De här skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Sottunga och Kökar i princip. Och Mariehamns telefon sköter då om teletrafiken i Mariehamn och Föglö. Och Ålands telefon, andelslag, har då resten av fasta Åland. Och Vårde som ju också egentligen räknas som en skärgårdskommun.
Hur ser konkurrensen ut mellan er?
Den är, kan man säga, relativt lugn. På lokalsidan så är det egentligen inte någon större konkurrens idag. Mobiltelefon, där är det ju annat. Där är ju Sonera och sköter mobilteletrafik över hela Åland. Och där är vi ju konkurrenter med Ålands mobiltelefon som är bildat av Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag. Och där är ju konkurrensen hård verkligen.
Om vi tittar lite framåt, hur tror du att telefonin på Åland kommer att utvecklas i framtiden?
Jag tror att det kommer att övergå mer och mer till trådlös förbindelse. Så att man via mobiltelefonerna kommer att sköta allt. Man behöver inte nödvändigtvis ha en fast teleförbindelse. Och det här är ju en utväg för skärgården bland annat, att där det är annars dyrt att bygga om man ska dra optiska fiberkablar via det där havsområden, så det kostar mycket pengar. Men med ett relativt litet antal basstationer så kan man få en bra täckning på mobilsidan. Och med tredje generationens mobiltelefoner så kan man ju komma in på internet också, och det kommer ju då att täcka de flestas behov.
Kan du inte förklara det där lite grann för de som inte riktigt har förstått vad tredje generationens mobiltelefoni egentligen är?
Det är det som man idag kallar också för UMTS, och det är då en typ av mobiltelefon som man kan komma direkt in på internet. Och från samma telefon så ska man då kunna också ringa helt normala telefonsamtal. Men de vanliga telefonsamtalen kommer att utnyttja det nuvarande GSM-nätet. Så att det blir i princip så att den här UMTS-telefonen kommer att ligga kopplad mot internet i princip hela tiden. Och faktureringen kommer också att ändra på det sättet att man betalar en viss summa per månad för den här tjänsten, och sen kan man då använda det enligt sitt eget behov.
Innebär det att det kommer bli billigare att ringa med mobiltelefon i framtiden?
Det kanske blir billigare för de som använder det mycket. Kanske det istället blir lite dyrare för de som inte använder så mycket.
Vad är de största utmaningarna för er telefonbolag här på Åland i framtiden?
Jag tror att en stor utmaning kommer att vara det att konkurrensen ökar. Det kommer ju att vara flera operatörer nu inom tredje generationens mobiltelefoni. Och ju fler bolag det är, så desto fler är det som ska dela på kakan. Och det kommer att vara en stor prövning för de nuvarande telebolagen. Hur ska man kunna få en lönsamhet om man inte får tillräckligt stort antal kunder?
Medan Soneras chef Carl Gustav Förström blickar framåt, blickar Olof M. Jansson tillbaka.
Jag kan berätta från gamla tider när det skulle vara stora kalas, till exempel bröllop, så när det inte fanns då telefoner, så då skulle de båda fäderna skulle de åka runt till släktingarna då framför bröllopsbåden. Och då brukar de ofta skulle ha en sup för besvär, och jag hörde en gång så var gubbarna så måste de sätta i håll i varandra att de inte skulle falla och kärran innan de kom hem. Det var den tidens problem.